Hörrni, jätteroligt att vi har fått förtroendet att komma hit den här helgen. Spännande att vara tillsammans igår och be för Skåne. Och Karin hade en workshop på eftermiddagen om profetisk förbön. Jag i de tre passen jag haft den här helgen så har jag landat i några olika texter i Apostlagärningarna som har med bön att göra. Första texten vi tittade på igår var Apostlagärningarna 1. Där vi ser att när Gud vill göra någonting, när Gud talar någonting profetiskt, det kan gälla till oss personligt eller det kan gälla till oss som kollektiv, så är det så lätt att vi tänker så här: okej, nu har Gud sagt, och så sätter vi oss med armarna i kors och väntar på att det ska hända. Men det profetiska är alltid en inbjudan till att be utifrån det profetiska ordet. När Jesus har sagt att den helige ande ska komma över er, så sätter sig inte lärjungarna bara och väntar på att det ska hända, utan de går i bön. Bön är alltid vårt gensvar till det profetiska ordet för att det ska fullbordas och bli en verklighet. Det profetiska ordet är som att få titta genom ett fönster och se någonting där borta som Gud vill göra om vi är beredda att gå vägen som leder dit. Jag tror det är viktigt att förstå det profetiska på det sättet. Igår kväll så landade vi i en text i Apostlagärningarna 4 där de första lärjungarna ber om frimodighet. De har stått, Petrus och Johannes har ställts inför stora rådet och man har förbjudit dem att predika i namnet Jesus. Och det finns någonting i den här tiden också som vill tysta det kristna vittnesbördet. Som vill tysta ditt och mitt personliga vittnesbörd. Som vill liksom passivisera församlingen. Som vill få oss att dra oss tillbaka och bli tysta och inte säga så mycket. Och vi kan vara kristna i det privata, vi kan vara kristna i kyrkan, men vi tar inte med oss tron ut i det offentliga rummet. Och det här behöver vi, för att kunna vända på det här, så behöver vi be om frimodighet. En kristna församling behöver få en påtaglig upplevelse av att Gud förlöser frimodighet i våra liv. Och idag så tänkte jag landa i en text i Apostlagärningarna 12, och det här blir lite en kombination av en predikan och ett bibelstudium, något åt det hållet. Jag ska inte läsa texten från början, utan vi kommer att gå igenom den steg för steg. Och temat idag på förmiddagen är fortsätt att be. Fortsätt att be, det är temat. Och vi kommer alltså gå igenom Apostlagärningarna 12 steg för steg och titta på några sanningar där som jag tror kan vara viktiga att ta till sig. Det första vi ser i Apostlagärningarna 12 då, det är att vi har en fiende som vill stoppa Guds verk. Vi har en Gud som är god, som vi har sjungit till här. Vi har bekänt, Gud är god, du är god, god, god. Och jag tror att Gud älskar när hans församling bekänner att han är god. Så många människor som talar negativt om Gud, som förbannar Guds namn, som säger vi tror inte på det. Men när församlingen bekänner, Gud är god, så älskar Gud att höra det där. Precis som en pappa kan älska eller en mamma älskar när barnen säger du är god, liksom va. Gud älskar det där. Men på samma sätt som vi har en god Gud så har vi en ond fiende. Och vi behöver förstå det. Vi läser från vers 1. Vid den tiden lät kung Herodes gripa och misshandla några i församlingen. Han lät avrätta Jakob, Johannes bror, med svärd. När han såg att judarna gillade detta fortsatte han och grep även Petrus. Detta hände under det osyrade brödets högtid. Efter gripandet satte han honom i fängelse och lät honom bevakas av 4 vaktskift med 4 man var. När påsken var över tänkte han ställa honom inför folket. Den första församlingen var så medveten om att det fanns en grym fiende som med alla medel ville stoppa Guds verk. Här har några i församlingen gripits och misshandlats. Jakob har blivit avrättad med svärd och Petrus har kastats i fängelse för att ställas inför rätta. Det här skedde då, men det här sker också idag. Om vi tittar ut i världen idag så ser vi att den kristna tron är så förföljd. Kristna är den mest utsatta gruppen i vår värld idag. Av, om vi får kalla det religionerna, så är det kristna som är mest utsatta i världen idag. På vårt nattvardsbord hemma i kyrkan så har vi alltid ett stort kors utöver dem, eller ett stort ljus utöver de andra ljusen som brinner. Och det brinner där som en påminnelse om den förföljda kyrkan. Vi vill aldrig glömma att be för den förföljda kyrkan. Den del av kristenheten som just nu är utsatt. Det är så många som blir martyrer för den kristna tron i vår tid. Och vi behöver be för den utsatta delen av den kristna kyrkan. Så det här var ingenting som hände bara då, utan det är en högst reell verklighet också idag. Och jag tror att fienden har alla möjliga medel för att försöka liksom stoppa Guds verk och få tyst på församlingen. Va? Ett sånt medel tror jag att den här pandemin faktiskt har varit. Jag tror att fienden har använt den här pandemin för att tysta församlingen. Han har använt den för att liksom stänga ner församlingen, för att hindra församlingen att kunna agera. Och det finns naturligtvis flera botten där i det här, men det är helt uppenbart att det har varit så att det har skapat begränsning. Precis som Petrus sattes i ett fängelse. Vad är ett fängelse? Jo, ett fängelse är när rörelsefriheten förhindras, när du blir begränsad i din möjlighet att agera och göra saker och ting. Pandemin har ju varit ett sånt fängelse, skulle man kunna säga, för församlingen, där vi inte riktigt har haft frihet att kunna uttrycka oss på det sätt som vi har velat, och inte kunnat samla människor på det sätt som vi har velat. Och det som händer då efter pandemin, det är att vi ser att den här pandemin har slagit ganska påtagligt på församlingen. När vi har möjlighet att samlas, så finns det undersökningar som säger att det är 40% av de som gick i kyrkan i Sverige före pandemin som inte går till kyrkan nu. Pandemin har naturligtvis också varit ett medel för oss att kunna nå nya människor via tv-sändningar och så här, va? Så det har inte bara varit av ondo, men i stort så tror jag ändå att pandemin har gjort församlingen ganska illa. Och vi har att återerövra någonting just nu, va? Och vi kan också se hur enskilda kristna, det är som att vi också är lite fängslade, precis som Petrus var i den här situationen. Vi kan vara fängslade av alla möjliga saker. Vi kan vara fängslade i dåliga vanor, i missbruk av olika slag. Vi kan vara fängslade av fruktan, av oro, av besvikelser, av bitterhet, av sorg, av hopplöshet, av otro. Fienden vill på alla sätt liksom neutralisera oss genom att stänga in oss i olika typer av fängelser. Hur kan jag veta det? Därför att jag själv hamnar där ibland. Därför att jag själv också hamnar i det här. Är det någon idé överhuvudtaget? Va? Missmodet slår till, va? Fruktan slår till. Vad ska hända om vi frimodigt kliver fram i vårt samhälle idag och talar ut Guds sanning? Vad ska hända då liksom, va? Det är så lätt att vi blir fängslade, marginaliserade, neddämpade och tystade som församling. Så var det då och så är det idag. Det andra vi kan se i den här texten, det är att församlingens kallelse, det är att uthålligt be. Vers 5. Petrus hölls därför kvar i fängelset medan församlingen bad ihärdigt till Gud för honom. Vad gör församlingen i den här situationen? Resignerar man bara? Ger man upp inför all ondska? Precis som vi lätt kan göra. Är det någon idé att fortsätta? Det är bara en massa elände i den här världen. Det är krig. Det är en massa elände i som sker. De nyheter vi hör är mest dåliga nyheter. Är det någon idé att gå vidare, eller ska vi bara liksom resignera och ge upp? Vi ska be. Det är församlingskallelse. Det är att be i en tid och i en värld som är ganska galen just nu. Så är det församlingens kallelse att be. Nu är det tid att be. Om det någon gång har varit tid att be, så är det tid att be nu. Om det någon gång har varit tid att be för vårt land, så är det tid att be för vårt land nu. Det behövs mobilisering av förbön för vårt lands gränser just nu, tror jag. Det behövs bön för våra politiska ledare just nu. Det behövs bön för församlingsledare just nu. För det här är en knepig tid att vara ledare. Det behövs bön för företagsledare. Därför att det är svårt att leda. Det är svårt att hitta vägen just nu. Församlingen behöver be uthålligt. Och det här är inte vår bästa gren. Liksom. Vi lever i ett instant samhälle. Vi ska ha allting nu och vi ska helst ha det igår. Va? Så uthållighet är inte vår bästa gren. Va? Och det var det inte för de första kristna heller. När Jesus vädjade till Petrus och de närmaste. Liksom, dröj kvar här och be för mig. Därför att just nu är min själ i ångest. När han brottas där i Getsemane. Så vet vi vad som händer. De somnar. När de ska be. Känner du igen dig? Du somnar när du ska be. Liksom. De var inte så bra på det där med uthållighet. Men det verkar som att Jesu undervisning. För om du tittar på Jesu undervisning om bön, så kan du se vad undervisar Jesus om bön mer än någonting annat. Jo, vikten av uthållighet. Att inte ge upp, att fortsätta, att hålla ut, att vara som den där envisa änkan, att inte ge sig, att be och fortsätta att be. Därför att det är den texten i Matteus i bergspredikan där använder Jesus ett verb som är i fortgående form. Liksom. Be och håll på att be så ska ni få, skulle det bäst översättas. Sök och fortsätt att söka så ska ni finna. Bulta och fortsätt att bulta på dörren så ska den öppnas. Och här verkar det som att Jesu undervisning har slagit rot. Därför att när Petrus blir fängslad, då ber församlingen uthålligt, envist, engagerat för Petrus. Och det är också vår kallelse. Det tredje vi kan se är att vår bön kan sätta änglarna i rörelse. Från vers 6. Natten innan Herodes skulle ställa honom inför rätta låg Petrus och sov mellan två soldater bunden med två kedjor, och utanför dörren stod vakter som bevakade fängelset. Plötsligt stod där en Herrens ängel och ett ljussken lyste upp rummet. Ängeln stötte Petrus i sidan och väckte honom och sa: skynda dig upp! Då föll kedjorna från hans händer och ängeln sa till honom: sätt på dig bältet och sandalerna. Petrus gjorde så och ängeln sa: ta på dig manteln och följ mig. Petrus gick ut och följde honom, men han förstod inte att det som hände genom ängeln var verkligt, utan trodde att det var en syn han såg. De gick förbi den första vakten och så den andra och kom sen till järnporten som ledde ut till staden, och den öppnades för dem av sig själv. Så kom de ut och gick längs en gata och plötsligt lämnade ängeln honom. När Petrus blev sig själv igen sa han: nu vet jag verkligen att Herren har sänt sin ängel och räddat mig från Herodes hand och från allt som det judiska folket hade väntat sig. När församlingen ber hemma i Marias hus så får Petrus änglabesök i fängelset. Utan att församlingen visste om det, för de visste inte vad som hände när de bad. Det är helt uppenbart. Utan att de vet om det så förlöser deras bön en himmelsk aktivitet som gör att helt plötsligt så är det en ängel som besöker Petrus i sitt fängelse. Va? Och då hjälper det inte att det är 16 man som är avsatta för att bevaka Petrus, som vi läser om i vers 4. Då spelar det ingen roll att Petrus ligger och sover mellan två soldater bunden med två kedjor, och att det utanför dörren stod vakter som bevakade fängelset. Då föll kedjorna från Petrus händer, då öppnades järnporten av sig själv och plötsligt befinner han sig ute i full frihet. Det var en missionär som var en riktig böneman. Han brukade gå upp vid femtiden varje morgon och be. Men en morgon var han trött. Så han valde att ligga kvar i sängen. Och plötsligt så ser han. Han ser rummet fullt av vitklädda gestalter. Men de är lite förvånade och förundrade och samtalar med varandra och undrar, varför får vi inga uppdrag idag? Och plötsligt förstår missionären att det är änglar. Och att när han inte ber så finns det inga uppdrag som de får. Va? Tänk om det är så. Att änglarna ibland liksom undrar, varför får vi inga uppdrag idag? Därför att de är utsända för att göra tjänst för de heliga, säger skriften. Va? Tänk att du och jag med våra enkla böner kan sätta änglavärlden i rörelse. Kan få änglarna att börja agera på olika sätt. Och när vi ber så är vi inte medvetna om vad som händer. Vi kanske ber för någonting som sker borta i en helt annan del av världen. Och vi har ingen aning om vad som händer när vi ber i kyrkan i Hässleholm. Va? Men plötsligt så kan änglar vara i rörelse i Brasilien och verka och agera för de heligas hjälp och räddning på olika sätt. Va? Är det inte uppmuntrande att du och jag med våra enkla böner kan sätta änglavärlden i rörelse? När vi ber så kan det hända saker på helt andra platser som vi faktiskt kan vara fullkomligt ovetande om. Och kanske är det idag så att det finns änglar som väntar på att du ska be. När du ber och välsignar människor så kan du med dina böner vara med om att sätta änglavärlden i rörelse. När du ber för din jobbakompis den här dagen. Så kanske det är så att din jobbarkompis får ett himmelsbesök. Det kanske är så att en ängel kommer in i, det, i den jobbarkompisens hem. Det kanske är så att din jobbarkompis i natt får en profetisk dröm. Där Gud uppenbarar sig och talar in i din arbetskompis liv. Vi vet inte. Men vår kallelse är att be. Och att fortsätta att be. För det fjärde, Gud hör även trossvaga böner. Gud hör även trossvaga böner. Från vers 12 läser vi vidare. När han nu insett vad som hänt gick han till Marias hus. Hon som var mor till Johannes som kallades Markus. Där var många samlade och bad. Petrus bultade på porten och en tjänsteflicka som hette Rode gick för att öppna. När hon kände igen Petrus röst blev hon så glad att hon istället för att öppna porten sprang in och berättade: Petrus står utanför porten. De sa till henne: du är tokig. Men hon försäkrade att det var så och då sa de: det är hans ängel. Under tiden fortsatte Petrus att bulta och när de öppnade såg de till sin häpnad att det var han. Visst är det här väldigt komiskt. Det var lättare att få ut Petrus ur ett välbevakat fängelse än att få in honom på bönemötet i Marias hus. När han kommer och knackar på dörren där, så springer Rode ut. Tjänsteflickan. Och när hon hör att det är Petrus så blir hon så glad som springer in till den första församlingen. Full av tro och heliga ande. Och så säger hon: Petrus står utanför. Och då säger den första församlingen full av tro och heliga ande: underbart, det är det vi har bett om. Vi visste väl att det skulle bli så. Nej, det säger de inte. De säger så här: du är tokig. Fattar du ingenting, Rode? Vi är här och ber för Petrus. Han är fängslad. Han står inte utanför dörren. Han är i fängelse. Fattar du inte att det är det vi håller på att be om? Och Rode står på sig: ja, men det är Petrus. Ja, men då är det väl hans ängel då, säger de. Jag har större tro för att det ska kunna vara hans ängel än att det faktiskt är Petrus. Men plötsligt så hör de hur det bankar ännu mer på dörren där. Och när de går och öppnar så ser de till sin häpnad: Petrus, vad gör du här? Du ska ju sitta i fängelse. Vi är här och ber för dig. Vad ska vi nu be för? Känner vi igen oss? Vi ber för en människa som är sjuk. Och vi blir mer förvånade när de blir friska än när de inte blir helade. Eller? Åtminstone känner jag igen mig i det. Jag ber för människor som är sjuka och tänker lätt att det blir nog inget. Men vi kan alltid be. Och så när det händer så blir man förvånad att det händer. Det irriterar mig faktiskt en del där. Min egen reaktion. Att jag blir mer förvånad när det händer än när det inte händer. Va? Eller vi har en jobbakompis, en skolkompis som vi ber för intensivt att den ska liksom komma till Herren och lära känna Herren och att de ska dras till kyrkan. Och så plötsligt så springer vi på vår jobbakompis i kyrkan och säger: vad gör du här? Du vet, den första församlingen, den är inte så olik dig och mig, va? Vi är inte så olika dem. De hade också problem med att våga tro att Gud faktiskt svarade på deras böner. Men Gud hör, och han hör inte bara sådana där trostarka, trosvisa böner. Han hör också böner som stiger upp ur tvivel, ur skepticism. Gud hör våra ynkliga, tafatta, taffliga, trosvaga böner. Jag minns min pappa när hans yngste bror blev sjuk i cancer. Och min pappa åkte dit för att hälsa på honom på sjukhuset strax innan han fick sluta sitt liv, John. Och pappa kom hem och han var så besviken. För han hade naturligtvis frågat John om han fick be för honom. John var ingen personlig kristen. Ingen bekännande kristen. Pappa var den enda av alla syskonen som var bekännande kristen från början. Och John hade sagt ja. Och pappa sa: det blev en tafflig bön. Det sprang sköterskor och sjukvårdspersonal ut och in. Och det blev, det blev inte mycket till förbön det där, sa han. Han var så besviken, min pappa. Så gick åren och så dog min pappa, och efter begravningsgudstjänsten så kommer änkan Berit efter John då, pappas yngste bror. Hon kommer fram till mig och så säger hon: jag måste få berätta en sak för dig, sa hon. Din pappa var ju och besökte John innan han fick sluta, precis innan han fick sluta sitt liv. Och jag vet inte vad som hände, sa hon, för jag var inte där, men jag kan bara säga en sak, sa hon, att John var så annorlunda efter det tillfället. Jag kan berätta så att när han fick sluta så satt jag hos honom tillsammans med en av döttrarna. Och han var medvetslös, han var inte närvarande. Plötsligt så slår han upp sina ögon. Och så tittar han uppåt, säger hon. Och så lyfter han sina händer. Och så var det slut. Och då sa min dotter: såg du, mamma? Det var det någon som tog emot honom. Vet du att Gud hör pastorers taffliga böner. Gud hör den första församlingens böner trots att de inte själva trodde på det. Att de skulle få bönesvar på det de bad om. Gud hör sitt folks böner. Även när de inte är så där trostarka och förvissade, va? Gud hör. Låt oss våga lita på det. För det femte, det finns hopp så länge som församlingen ber. Vers 17. Han gav tecken åt dem med handen att vara tysta. Och så berättade han för dem hur Herren hade fört honom ut ur fängelset. Han sa: berätta det för Jakob och de andra bröderna. Sedan gick han ut och begav sig till en annan plats. På morgonen blev det stor förvirring bland soldaterna. Vad hade hänt med Petrus? Ja, det kan man ju förstå. När Petrus börjar berätta för de församlade vad han har varit med om, så lyssnar de säkert uppmärksamt. Och de förundrades över Guds makt att besvara deras enkla böner. Och de här goda nyheterna skulle de ge vidare. Han sa, berätta det. Berätta det. Och det här behöver vi säga till varandra. Berätta vad Gud gör. Berätta om de där stora bönesvaren ni får. Men berätta också om de där små bönesvaren. Berätta om vad Gud gör. Det där lilla enkla som händer. Berätta om det. Vi behöver vara ett folk som berättar om vad Gud gör. Som uppmuntrar varandra med de där små sakerna som Gud gör i våra liv. Men också de där stora naturligtvis. Förunderliga helandena och undren som vi upplever i våra liv. Men också de där små sakerna. Låt oss vara ett folk som berättar, uppmuntrar varann vad Lasse är inne på, men uppmuntrar också varann med vad Gud gör. Låt oss frimodigt berätta om vad vi ser Gud göra i våra liv. Soldaterna fick också mycket att prata om den här morgonen, men de hade inga svar på sina förvånade frågor. Det finns hopp så länge som församlingen ber. Vi kan hamna i utsatta lägen av olika slag. Vi kan stängas in i olika slags fängelser. Men det utgår befriande kraft från en församling som uthålligt ber. Det finns så många människor som behöver få uppleva frihet idag. Och även idag finns det änglar som vill engagera sig i befrielseverksamhet. Men församlingen måste fortsätta att be. Vi behöver fortsätta be även när vi möter motstånd. När människor blir slagna och Jakob kanske till och med dör. Det kan hända saker ibland som vi inte förstår. Vi kan uppleva saker i våra liv som kan göra oss både ledsna och besvikna. Men låt oss ändå fortsätta att be. Vi kanske står precis på gränsen till ett riktigt andligt genombrott. Precis som de gjorde här. De visste inte det. Men Gud var i verksamhet. Änglavärlden var i verksamhet att befria Petrus. Vi kommer att uppleva en andlig strid så länge som vi befinner oss i den här världen. Men det finns hopp så länge som församlingen ber. Så fortsätt för Guds skull att be. Fortsätt för utsatta människors skull att be. Be för de som är fångna i synd och mörker. Be för de kristna som idag är utsatta och lider för sin troskull. Be för människor som behöver uppleva helande. Be för människor som behöver uppleva befrielse. Be för din familj när du ser behov av andliga genombrott. Gud kan besvara dina och mina ynkliga böner. Gud kan som svar på våra böner sända ut änglar för att göra tjänst. Det finns frihet för dem som är bundna och instängda. Det finns så mycket bundenhet i vår tid. Det finns så många som är slagna av psykisk ohälsa, av missbruk av alla möjliga slag i den här tiden. Men det finns frihet i Jesus Kristus. Och det här behöver vi be om. Och det finns hopp så länge som församlingen ber. Men när församlingen slutar be. Till sist, för det sjätte och sista. Vår fiende kommer slutgiltigt att besegras. Vi börjar med att säga att vi ska vara medvetna om att vi har en fiende. Men vi ska också vara medvetna om att vår fiende kommer slutgiltigt att besegras. Vi läser från vers 19. När Herodes lät söka efter honom och inte fick tag i honom förhörde han vakterna och befallde att de skulle föras bort. Därefter reste han ner från Judén till Caesarea och stannade där. Herodes låg i bitter fejd med folket i Tyrus och Sidon. Gemensamt uppvaktade de kungen och när de hade fått över hans kammarherre Blastus på sin sida bad de om fred. De var nämligen beroende av kungens område för sin försörjning. På utsatt dag satte sig Herodes på tronen klädd i kunglig skrud och höll ett tal till dem. Då ropade folket, det är en Guds röst, inte en människas. Genast slog en Herrens ängel honom därför att han inte gav Gud äran och han blev uppäten av maskar och dog. Guds ord hade framgång och spred sig allt mer. Märkligt slut, va? under historiens gång så tycks det ibland som att Guds fiender har makten och kan göra vad de vill. Just nu känns det som att ingen kommer åt all den här ondskan som väller fram från Putin. Men så slutar inte historien och så slutar inte det här kapitlet. Det slutar med att den stolte och grymme Herodes blir uppäten av maskar och dör. Medan det för martyren Jakob inte slutar med att hans kropp dör och maskar äter upp den, utan för honom väntar en evighet i Guds rike i en ny och förhärligad kropp. Teologen John Stott, när han skriver sin kommentar till Apostlagärningarna, så formulerar han det så otroligt bra när han säger så här. Kapitlet inleds med att Jakob är död, Petrus är i fängelset och Herodes triumferar. Men det slutar med att Herodes är död, Petrus är fri och Guds ord triumferar. Kan man säga det bättre? Kapitlet inleds med att Jakob är död, Petrus är i fängelset och Herodes triumferar. Men det slutar med att Herodes är död, Petrus är fri och Guds ord triumferar. Så är det. Under historiens gång så kan fiendens makt ibland tyckas vara ack så stor. Men vi vet hur det kommer att sluta. Vi vet att alla stora, mäktiga potentater som tar sig makt och trampar på andra människors liv kommer att få böja sig en dag inför den levande frälsaren och bekänna Gud Fadern till ära att Jesus Kristus är Herre. Varenda människa kommer att få erkänna att det var Jesus som var Herre. Att det är han som har den yttersta makten. Att det är Guds rike som slutgiltigt kommer att triumfera. Men redan här och nu så kan en bedjande församling vinna segrar och sätta fångar fria. Så låt oss fortsätta att be om att Guds rike ska få tillkomma och Guds vilja ska få ske på jorden så som den sker i himlen. Det är församlingens kallelse. Vi behöver inte be om att Guds vilja ska ske i himlen, det gör den ändå. Men vi behöver be om att Guds vilja ska ske på jorden så som den sker i himlen. Det är vår kallelse. Att be om att så mycket som möjligt av himlen ska få landa på jorden redan innan Jesus kommer och Guds rike slutgiltigt bryter in. Församlingens kallelse är inte att krypa in i ett litet hörn och gömma sig i den sista tiden. Församlingens kallelse är att kliva fram, att resas upp och vara ljus. Därför att han som är ljuset kommer. Han som är segraren kommer. Det här är en tid för församlingen att resa sig upp och frimodigt be. Gud, tillkommer ditt rike i Hässleholm så som den sker i himlen. Låt ditt rike få tillkomma här och nu. Låt oss se fångar bli fria i den här tiden. Låt människor få komma ut ur missbruk, ur psykisk ohälsa, ur allsköns elände som människor lever i idag. Låt oss se frihet för människor. Låt oss begära, låt oss be om i Jesu namn om att frihet ska få komma. En tid av frihet för fångar. Vi kommer att se att en del elände händer precis som man gjorde på den här tiden. Alvis vinner inte alla segrar så att säga, va. Det fienden kommer att verka i den här tiden. Men församlingen kommer också att resas upp och se segrar för Guds rike. Och till sist så vet vi hur alltihop slutar. Vi är på den segrande sidan när vi är på Jesus sida. Om du hör vad jag hör när du lyssnar uppåt mot himlen, så hör du de här orden. Fortsätt att be. fortsätt att be. Fortsätt att be. Världen är galen, det är upp och ner, det händer en massa elände i den här tiden. Gud sitter fortfarande på tronen. Han säger till sin församling, om Jakob har dött, om Petrus sitter i fängelse och det är tufft för församlingen just nu, så fortsätt att be. Fortsätt att be. Fortsätt med era tafatta, enkliga, trosvaga böner. Gud hör dem också. Och rätt som det är så är änglavärlden i rörelse och gör det vi inte kan göra. Och så ser vi hur Guds rike har brutit fram i sammanhang där vi har bett i Jesu namn. Fortsätt att be. Tack Gud för att ditt ord är så levande, att det är så verksamt, att det liksom talar in i den situation där vi står just nu, Herre. Ord som är tusentals år gamla talar fortfarande in i den situation där vi står. Tack för att ditt ord är levande, det är kraftfullt, det är verksamt. Och tack för att det fortfarande åstadkommer det som det är utsänt för att åstadkomma, Herre. Tack för att du talar, tack för att du den här helgen talar och vill uppmuntra ditt folk. Du vill uppmuntra din församling att fortsätta be, Herre. Herre, vi vet att det är så lätt att vi ger upp i den här tiden. Det är så lätt att vi resignerar. Så lätt att vi tänker det finns inget hopp, det finns ingen väg. Men tack för att du säger det finns en väg. Det finns en väg, det finns en framkomlig väg. Du gör en väg där vi inte ser någon väg. När det mänskligt sett inte finns någon väg, där gör du en väg, Herre. Du gör en väg för din församling. Och du reser din församling upp i en ny kraft, i en ny frimodighet, i en ny härlighet, Herre. Och tack för att du är en Gud som lyssnar intensivt på dina barns böner, Herre. Även när vi känner att det finns lite tro i våra hjärtan. Det är brist på tro, det är brist på frimodighet. Herre, tack för att du lyssnar. Tack för att du hör och tack för att du fortfarande svarar på bön. Så Herre, vi vill be och vi vill fortsätta att be. Vi vill söka och vi vill fortsätta att söka. Vi vill bulta på porten och vi vill fortsätta att bulta. Och Herre, vi förväntar oss att du ska verka i den här tiden på ett sätt som gör oss häpna och förundrade. Så att när bönesvaret kommer så är vi helt häpna och förundrade över att det kunde hända. Att det blev svar på de böner som vi bad. Tack för att du är sån. Tack för änglavärlden som är i verksamhet. Tack för änglar som just nu agerar. Som just nu gör saker för att sätta människor fria. Tack för det. Välsigna den här församlingen. Välsigna den här stan. Låt ditt rike få komma. Amen.